fostran, utmaning, men framförallt tro på att du kan leda oss vidare. Amen. Som sagt, jag heter Carl Bergmansson och jag är pastor i Närpes, Philadelphia. Och det är väldigt roligt att få vara här. Faktiskt, det är alltid märkligt. Jag har ju träffat Benjamin, Olivia och Amanda och Anders på olika pastorstillställningar. Men jag har aldrig lyckats komma hit på ett möte. Och vad är bättre att få hit en pastor än att låta honom jobba på besöket också? Jag är gift. Min hustru heter Fanny. Och vi har en dotter på 1 år som heter Taimi. Och jag har snart bott i Finland i 1 år. Jag kommer från Sverige. Det har ni redan listat ut. Han säger saker på annorlunda sätt. Han betonar fel. Han har extra bokstäver. Jag behöver inte titta bakåt här, va? Nej, jag kan titta framåt. Det är så mycket high tech här, det är roligt. Jag ska prata idag, eller jag har förstått att ni har haft ett tema om helighet. Och jag tänker att vi ska tala idag om Guds heliga folk. Det som oftast blir när man talar om helighet, känslan över att är jag tillräckligt helig? Det blir ett individuellt projekt där jag ska helgas och bli den här perfekta människan. Det kan lätt bli dem. Nu tror inte jag det är rätt. Jag tror inte det är så ni har predikat. Men det kan bli lätt så när man pratar om helighet. Det är intressant nog att Guds folk, detta bräckliga folk som Gud utvalde för att det var ett litet och obetydligt folk, är det folket han kallar heligt. Och det är uppmuntrande. Och jag ska kunna prata om många olika saker. Om Guds förbund. Om hur Gud sluter ett förbund med Israel. Och leder det här folket som får bli platsen för att gestalta vem Gud är. Mitt fokus idag ska ligga snarare vid vad innebär det att vara ett Guds heligt folk? Hur kan det se ut när man lämnar Egypten, när man är i fångenskap och idag får nu ta del av Kristus och vara ett Guds heligt folk? Vi ska ta oss först och läsa från första Petrusbrevet, hoppas jag att jag har. Det är liten text, men ni kan lyssna på min ljuva stämma om ni inte klarar av att läsa. Jag läser från första Petrus kapitel 2, vers 4-10. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastat bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungslikt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Jag har haft en predikoserie om Galaterbrevet, och det är intressant hur Paulus i Galaterbrevet binder ihop den här utmaningen när Kristus kommer och dör och uppstår. För nu är det inte längre judar som är del i Guds folk, utan nu ska också hedningar få en plats. Det är inte längre omskärelsen eller lagen som identifierar om man tillhör Guds folket, utan det är Kristus och anden. Ett heligt Guds folk. Ett Guds folk identifierat av Kristus i mitten. Men hur är vi ett folk? Ibland är det lätt så att vi är ett gäng individer samlade på en punkt, på ett möte. Men hur är vi ett folk? Det är inte så lätt. Jag vet inte om ni har engagerat er i föreningar eller liknande. Att få folk att vandra åt ett håll är ganska lurigt. Vi ser också i berättelsen om Israel att det fanns lite olika åsikter om saker och ting. Det är en brokig skara. Det är ganska klurigt. Och hur gör vi? Det som är bra med att vara predikant är att man kan ställa många retoriska frågor och inte behöva besvara dem sen. Så. Men jag vill gå tillbaka till ett exempel, och det här är ett litet märkligt exempel. Men innan du tar upp... Kolla, just det. Jag glömmer av mina egna grejer. Ja. Titta, vad bra. Nej, jag har ett märkligt exempel. Inte jättemärkligt, men just bibeltexten är lite märklig, jag kommer ta ifrån. För en av de klassiska berättelserna är när Israel, eller det judiska folket, vandrar ut från Egypten. Ut i öknen, havet delas, frid och fröjd. Eller 40 år i öknen i och för sig. Men det är också, det sker någonting där i öknen innan havet delas som jag tycker är otroligt intressant med att det är att vara ett gudsfolk, eller vara ett folk som vandrar från slaveri. Tänk dig, du har varit förtryckt. Det är svårt för oss att tänka oss det. Men du har varit förtryckt. Du har varit slavarna. Du är arbetskraften. Och så äntligen får du lämna. Ni kanske har hört berättelsen om plågorna, om farao och allt det där. Men det sker en punkt. Farao har släppt iväg Israel. Han tröttnar på det här. De här otroliga lidandet över att sluta med att en förstfödda sönerna blir dödade. Han säger, ge er iväg. Och Israels folk ger sig ut och springer iväg. Och sen ändrar sig farao och tänker, nej, men det här är bra arbetskraft. Jag måste ha tillbaka dem. Så han ger sig ut i öknen. Och då kommer vi till andra Mosebok, kapitel 14. Så man borde ha lagt en liten grej här. Vi läser så här. Herren sa det till Mose. Säg till Israels barn att om de vänder om och slår läger framför Hajrot. Ursäkta min hebreiska. Ja. Mellan Migdol och havet, mitt emot Baal Sefon, ska ni slå läger vid havet. Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet och blivit instängda i öknen. Och jag ska göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här så att egyptierna förstår att jag är Herren. Och det gjorde så. När man berättar för kungen i Egypten att folket hade flytt förändrades farao och hans tjänares inställning till folket och sade: vad var det vi gjorde när vi släppte iväg israeliterna så att det inte tjänar oss mer? Och han lät spänna sina vagnar och tog sitt folk med sig. Han tog 600 utvalda vagnar och alla andra vagnar som fanns i Egypten. Och ledande krigsmän var och en av dem. Och Herren gjorde faraos, den egyptiske konungens, hjärta hårt. Så han förföljde Israel när hela folket drog ut med upplyft hand. Egypterna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare och hela hans här förföljde dem och han upp dem där det slagit läger vid havet nära Pi Hairot, mittemot Baal Sefon. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågade efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och det sade till Mose: fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen, vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sade till dig i Egypten? Sade vi inte, låt oss vara så att vi tjänar egyptierna? Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade folket: var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser Egypten idag ska ni aldrig någonsin se den. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Jag tänker, det här är en så otrolig mänsklig respons. Du är mitt i öknen, du har faraos här i hälarna och sen känner man, är det inte bättre att vi är slavar? Är det inte bättre? De hade ju gravar borta i Egypten. Här så dör vi bara i öknen och tynar bort. Jag tänker att det är så mänskligt. Jag vet inte om du har försökt lämna någonting som du inte vill ha kvar i ditt liv. Vissa har kämpat med allt från alkohol till andra grejer. Och det man ser i psykologin, det är att människor känner sig ibland tryggare i det de känner till, även om det är slaveri, än den okändhet som man går framåt. Och jag tänker, det här, vilken grej, alltså, vilken svårighet, vilken tillit på Gud på något sätt. Och jag klandrar dem inte att de känner, vad är hela freden, Mose, vad är din poäng? Jag gillar det här slutliga ordet som jag har en härlig bild på. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. En grej med att vara ett Guds folk. Nu kanske vi inte är slavar i Egypten. Tack och lov för det. Men som ett folk, som en församling, som en rörelse, som vi ibland uttrycker det, så vandrar vi från ett till något annat. Och där finns alltid frestelsen att vända tillbaka till det som känns tryggt, även om det inte alltid fungerar. Och där behöver vi viktiga ledare som uppmuntrar oss, men vi behöver faktiskt också ett folk som vågar lita på Gud. Och berättelsen fortsätter ju med att de får vandra genom havet och havets vågor faller ner över faraos här. Det är så mycket enklare att läsa om hur man borde göra när man vet resultatet i efterhand. Men en del av att vara ett folk, ett Guds folk, en församling, det är att vara på en vandring. Det går inte att stå kvar. Nu kanske inte det vi lämnar är slaveri, men vi behöver röra oss. Vi behöver gå någonstans. Vi kan inte bara sitta här och ingenting göra. Du har inte vatten till mig, eller? Det här är min andra predikan idag, så att jag har... Kitos. Nu ska jag inte prata finska på scen. Jag försöker min fru prata finska med vår dotter. Jag säger vår... Ja, jättebra. Och då försöker jag liksom träna. Så snart börjar vi läsa böcker så jag och min dotter kan lära oss lika snabbt då. Så jag försöker öva när jag får möjlighet. Men möjligheten ska inte vara på scen när man predikar från folk som är betydligt bättre på finska än jag. Jag ska inte ställa den här, va? Nej. Men vad gör ett folk? Okej, vi är på vandring. Vi går från en plats till någon annanstans. Men vad innebär det att vara ett Guds folk? Ibland så märker man att en av stora utmaningarna med att vara kristen, det är att, speciellt om man jobbar i kyrkan, det är att träffa folk som inte är troende. Hur ironiskt. Jag jobbar med att leda människor in till tro, och de svåraste personerna att hitta och träffa är de som inte tror. En märklig paradox. Nu spelar jag ibland schack på måndagkvällar med några äldre män. Så jag får lite nerpesiska och jag får lite min dos. Men ibland så blir vi så isolerade som kristna. Vi träffar våra kristna vänner. Vi jobbar kanske på arbetsplatser. Men hur mycket gemenskap och påverkan sker det där när vi möter dem? Och vad är faktiskt vår roll som ett folk? Är på en plats som inte nödvändigtvis blomstrar i sitt kristna uttryck. Det var ett väldigt vackert sagt, men milt sagt. Ni får följa med mig till Jeremia. Jag har en stor förtjusning att läsa långa texter när jag predikar. För jag gillar den här boken faktiskt. Jeremia 29. Ja, titta. Just det. Folket är i fångenskap. De är fast i Babylon. Riket har delats. Kommer delats. Och Jeremia skickar ett ord till de fångna israeliterna i fångenskapen. Och jag tycker det är så intressant. Vad tänker man sig? Vad är förväntningen när du är i fångenskap som ett folk? Igen när de är fångna. De är inte slavar på samma sätt. Men vad är det som man instinktivt tänker att ordet borde handla om? Håll ut. Håll er till er själva. Behåll tron så kommer ni överleva. Men det är något annat som Jeremia säger. Och följ med mig här från vers 1. Detta är vad som stod i brevet som profeten Jeremia sände från Jerusalem till det äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Sedan kung Jekonai, jag behöver lära mig uttala de här, jag ber om ursäkt. Det är därför man aldrig ska ta texter från gamla testamentet. Bara ni unga predikanter här, se till då. Han hade lämnat Jerusalem tillsammans med kungamoden och hovmännen, Juda och Jerusalems förstar samt hantverkarna och smedarna. Jeremia sände brevet med Elesas Sefans son och Gerai, Hilkas son och Sidkia, judakung, sände dessa till Nebukadnessar, kungen i Babel. Brevet löd, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud, låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller era spåmän. Lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte. Att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilket jag förde er bort som fångar. Vad är uppmuntran? Sök stadens bästa. Jag tänker att vara kristen, att vara del av en församling är alltid sådär. När jag åkte hit så märkte jag att jag blev helt yr när jag körde bil hit för alla de här politikerrustningslapparna. Och vi brukar säga att ja, vi ska gärna inte blanda tro och religion. Eller vad sa jag nu? Tro och religion. Politik och religion. Ja, regel till mig. Predika inte mer än en gång per dag. Jag tycker att det finns något lurigt. Vi ska inte vara kanske partipolitiska dominerande i kyrkan, men att vi inte engagerar oss i de viktiga frågorna om att skapa ett samhälle som tar hand om människor är helt märkligt för mig. Att vi bara ska hålla oss för oss själva och skydda vårt eget. Nej, men om vi är ett Guds folk, vill vi människor väl? Sök stadens bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för dem, går det också väl för er. Jag tycker det är så fantastiskt i apostlagärningarna där det pratas om hur viktigt det är när de kristna förstås som någonting gott i samhället. Folk vet om vilka det är. Och det var inget konstigt. Det här var bra människor, liksom. Idag så känns det ibland som att vi kristna är... Ja. Ibland känns det som att vi kristna är... Vi är problemet i media. Om det står om kristna i nyheterna är det sällan positivt. Om det är en präst i mig, en deckarfilm, eller den skumma personen. Alltså trött på det här. Antingen är han dominant och våldsam eller så är han bara tuntig. Liksom. Det är alltid, det är den kristna förståelsen. Den förståelsen av kristna i samhället ibland. Det jag fascineras över den tidiga pingströrelsen, speciellt i Sverige, var deras stora engagemang för att förändra samhället till det bättre. Vi har nästan tappat de här verktygen. Tappat orden och språket att söka stadens bästa. Vi så fokuserar på oss själva. Mitt, jag, mig. Hur kan vi bli ett folk som är kända för att hjälpa och lyfta upp människor? Och jag förundras så vackert av Galaterbrevet 5 där Paulus räknar upp andens frukter. Det är liksom kärlek, det är glädje, det är mildhet. Har ni tänkt på det? Mildhet. Så det är ingenting om predikan i de där frukterna, kan jag säga. Men mildhet. Hur kommer vi inte att dömer människor utan talar till människor med en mildhet som osar Herrens doft? Det här är en så kallad kraftpaus för att skapa anspänning i rummet. Men jag tror att du och jag har ett viktigt uppdrag. Vi får inte dra oss tillbaka. Får inte bli rädda att återvända in tillbaka till Egypten. Vi måste våga tro att vi kan gå igenom havet. Metaforiskt, självklart. För om vi är ett Guds folk så är vi mer än bara individen själv. Vi är ett Guds folk i vilka vi är som grupp, som ni är som församling, som vi är som rörelse och som vi är alla kristna, vare sig vi tillhör den lutherska missionskyrkan. De är också våra bröder och systrar, faktiskt. De är ganska trevliga, jag lovar dig. Avslutningsvis så ska vi läsa något från Nya Testamentet så att Anders blir glad. Men vi ska ta oss till första Korintherbrevet. Det är så onödig kommentar. Jag bjöd in honom till Närpes att komma och predika, men han hade inte tid så jag måste throw some shade. Avslutningsvis ska vi läsa det här från första Korintherbrevet kapitel 12. Han har pratat om gåvor i anden. Sen kommer han till det här. Han pratar om församlingen. Kapitel 12, vers 12-27. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi haft en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består inte av en lem utan av många. Om foten sa det, eftersom jag inte är en hand, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om örat sa det, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna lukta? Känna lukt, står det till mig. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. Är det av kroppens lemmar som vi anser svagas, så mycket mer nödvändiga. om det lämmar i kroppen så vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som det andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Om en läm hedras, glädjer sig alla lämmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lämmar. Vilken läm är du i Kristi kropp? Om alla stod på scen hade det varit väldigt trångt här uppe. Väldigt rörigt. Och vem skulle fått prata? Tack och lov att vi alla inte är predikanter. Det finns faktiskt de som gör någonting riktigt här i världen. Nej, men jag är faktiskt seriös. Att vara ett Guds folk är så mycket mer än att vara i kyrkan. Hur är du en läm i ett folk, men ändå del och bygger upp det gemensamma livet i samhället, bland dina vänner, i din skola, på ditt jobb? Hur är du någonting annat än världens värderingar? När väljer du förlåtelse och barmhärtighet och mildhet över att få ut din rätt, för du har ju rätt i sak? Hur väljer du att förlåta när det logiskt sett inte är möjligt? Hur och var finns din plats i kroppen? För du behövs. Inte för att snurra runt en gudstjänst alltid. Nu vet jag inte om jag försökte få till mer arbetare för gudstjänsten. Men du behövs för att Guds folk behöver få sin rätta plats och bli ett heligt folk. Jag tycker det är så uppmuntrande. Jag tror att jag får ett citat här så slipper jag hitta det i texten. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder. För att den inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Det finns ingen hierarki i kroppens lämmar. När du förlorar lilltån, har jag inte gjort, men jag förstår att där sitter mycket av balansen. Förlorar du ögat eller synen eller hörseln, och jag har en äldre man i församlingen som var pastor i församlingen, och man ser hans sorg när han inte kan läsa böcker. Hans sorg att han inte riktigt hör när folk pratar till honom. Och samma är i församlingen. Om örat inte fungerar, om synen inte fungerar, om lilltån inte sticker ut på det där sättet som den gör, så saknas det något. Och lider en läm, så lider hela kroppen. Du behövs och vara del i ett heligt folk, ett Guds folk. Tack Herre för din nåd och din kärlek. Tack att du ser oss precis där vi är. Och vi kan finna tröst i att inte bara